Så där. Jag vill låna orden ifrån filmen som vi såg här tillsammans, Jesus Revolution. Hur många var här och såg den? Underbart. Jag vill låna orden som han, pastor Craig, tror han hette, va? Men han sa så här: det här är ditt hem. Det här är ditt hem, och vi vill att du, och vi vill säga precis likadant här i Korskyrkan. Det här är ditt hem. Vi vill att du ska känna dig välkommen, mottagen, omhuldad och omfamnad och välkommen på alla sätt och vis i Korskyrkan. Så välkommen. Idag är det ju palmsöndagen. Hur många har koll på det? De flesta, ja. Och då borde man väl predika om Jesu intåg i Jerusalem, men det kommer jag inte göra idag. Utan predikan blir det som står på skärmen. Jag tänkte under en lång tid att predika över det här ämnet, och sen blir det aldrig av, och så bokade jag. Nu gör jag det. Jag sa det till Urban Wik som sitter här nere. På söndag blir det predikan om ekonomi. Blir det det, sa han. Japp. Så sa han. Jag har ganska mycket att säga, så jag ska säga det fort. Eftersom jag fick lite kortare tid idag. Men det var jättebra, Michael. Egentligen borde det få vara ett predikan. Då sparar vi det här till en annan dag. Men jag vill ta med dig igenom några bibelord. Och är det så att du vill, så kan du hänga med i bibelappen. Det finns upplagt där om du letar efter evenemang. Så finns alla bibelorden där också. Men jag ber en kort bön. Herre, hjälp oss nu att ta det som du vill ha sagt i våra liv och tala till våra hjärta. I Jesu namn. Amen. Och då vill jag börja med en vers ifrån Ordspråksboken, det tredje kapitlet, eller två versar, vers 9 och 10, där det står följande: ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Vilket underbart bibelord, vilket underbart löfte som finns i skriften. Gud vill att du och jag ska kunna ära honom med våra ägodelar, ge det första till honom. Och så vill han låta riklig skörd komma över att riklig skörd ska komma och pressarna ska få flöda över av vin. Och det här är ju ett andeinspirerat ord som gäller än idag. Och Jesus, han talar mycket om pengar. Det finns en mängd olika ställen och sammanhang där Jesus talar ekonomi och talar om pengar. För pengar är ju någonting som är viktigt i våra liv, eller hur? Utan pengar, då har vi nada. Och har vi pengar har vi tillgång till att kunna köpa mat och kläder och så vidare. Och tak över huvudet med mera. Så pengar är ju någonting som är väldigt centralt i allas våra liv. Och Jesus, han i Matteus, det sjätte kapitlet, så talar han just om det här som Michael talar om i inledningen. Och i kapitel 6 då, vers 19-21, så säger Jesus följande: samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter vart då någonstans? I himlen. Där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det är inte så att Jesus är emot sparande. Är ni med? Det kan ju vara klokt att ha en buffert hemma, ni vet, om vad vet jag, någonting som går sönder och du behöver reparera. Det är bra, man ska vara. Men sparandet och skatten får inte bli det som ditt hjärta har fastnat i och där liksom det är det som styr. Och Jesus fortsätter då i samma kapitel i vers 24 och så talar han om Gud och mammon som två herrar. Och mammon, det kommer från arameiskan och det betyder självtillit, lyssna noga. Och det är rikedomen personifierad. Alltså personifierad rikedom som sådan. Och då säger Gud, Jesus här, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså ha det som herrar. Och sen så fortsätter han. I kapitel 19 i Matteus så kan vi läsa om en rik man eller en rik yngling, står det i någon översättning. Och det finns ett parallellställe i Markus 10 också, där en rik yngling kommer till honom och frågar vad han ska göra för att få ärva Guds rike. Och Jesus har ett samtal med honom och han kan buden och han kan allting. Men i Markus så står det en liten extra grej där det står så här att Jesus fick kärlek till honom. I Matteus 19 som vi läser nu så står det så här: Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga så ska du få en skatt i himlen. Och kom och sen och följ mig. Och när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Och så fortsätter Jesus och säger han till sina lärjungar, amen säger jag er, det är svårt för den rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och i Markus-texten så tittar Jesus på sina lärjungar som är helt förskräckta och undrar, vem kan då bli frälst? Och säger Jesus att för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. Och vad Jesus talar om är att den här rike ynglingen, han hade ju rikedomen som någonting så otroligt viktigt. Och han behövde frikopplas ifrån det som var hans Gud. Det är inte så att det är ett ord till varenda en av oss här inne. Så här, sälj allt du har och ge åt de fattiga. Är ni med? Utan det här var ju en nöt eller en knut som behövde knytas upp i den här ynglingens liv. Och Jesus han talar en hel del om pengar och ekonomi därför att det finns någonting med pengar som är bedrägligt. Och därför att pengar lovar ju att ge oss det vi har begär till. Pengar lovar trygghet, det lovar komfort och bekräftelse. Och vi älskar pengar därför att vi älskar det som pengar ger. Och det är bedrägligt. Paulus han skriver till Timoteus i sitt första brev där han skriver så här, ty kärleken till pengar är en rot till allt ont. Alltså pengar är inte av ondo i sig, men kärleken till pengar är av ondo. Okej? Okay? Så när Gud och Jesus och Bibeln talar om pengar och hur vi ska handskas med pengar, så talar han egentligen om att han vill ha våra hjärtan först och främst. Han vill ha det viktigaste i våra liv och det är våra hjärtan. För den versen jag nästan började med, när Jesus sa till där din skatt är, där är också vad då för någonting? Ditt hjärta. Och Gud vill ju att din skatt ska vara inte pengar, utan att din och min skatt ska vara Herren själv. Ja. Vad heter det? Trosbekännelsen och som Jesus tar upp där i den judiska trosbekännelsen. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Och då kommer vi till en intressant text i Matteus 22 där Jesus talar med människor runt omkring Och jag läser från den 15:e versen. Ska se vilka verser jag har från vers 17 här framme. Men jag läser från den 15:e versen. Då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom, alltså Jesus, för något han sa. Så de sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna, som skulle säga: Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren? Eller är det inte tillåtet? Det här var ju en ganska politiskt kontroversiell fråga. För romarriket hade ju liksom, de hade ju intagit Israels land, och det var romarna som regerade och judarna lydde under romarna, och romarna krävde skatt av dem, och det var ett hårt tryck. Och så frågar de Jesus: ja, vad säger du, ska vi betala skatt till kejsaren eller inte? Och Jesus märkte deras ondska, står det i vers 18, och så frågar han: varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatten med. Och de räckte honom en denar. Och han frågade dem. Och här är liksom det viktigaste i hela den här passagen. Vems bild och inskrift är detta? Och de svarade: kejsaren. Alltså på myntet. Och då sa han till dem: ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud, det som tillhör Gud. Och det är egentligen är ju vad Jesus säger. På myntet så är det en bild på kejsaren. Men vad är det för bild på dig? Vems avbild är du och jag? Guds avbilder, eller hur? Och han säger, ge det till kejsaren som tillhör han. Och ge till Gud det som tillhör honom. Och jag skulle kunna citera fler bibelpassager där Jesus talar om ekonomi. När han skickar ut sina lärjungar så säger han till dem i samtliga, eller i alla fall synoptikerna, alltså Matteus, Markus, Lukas: ta inte med någon pung eller några pengar. Ta inte med någon mycket extra, utan gör så här, gör så här. Därför att Jesus säger till dem när de går iväg att ni ska förtrösta på Guds trofasthet och vem Gud är. Och då kommer vi till en intressant fråga, och det är det här med det som kallas för tionde och tionde principen. Vad är tionde för någonting? Det ska jag försöka berätta för er. Och jag vill lyfta upp tre olika delar här. Och jag gör det ganska snabbt. Tionde före lagen, alltså innan Mose lag kom till. Och det är viktigt att konstatera att innan tionde fanns med i Mose lag så kan vi läsa om Abraham. Där han möter prästen Melkisedek i första Mosebok kapitel 14. Verserna 18-22. Och Abraham säger till Melkisedek att jag ska ge dig tionde av allt jag äger. Det är första gången vi får fram det här. Och en intressant kuriosa är ju att siffran 10 i biblisk nummer, alltså i tal historiken och talbetydelsen, så betyder 10 mycket. Kan vara bra att ha med sig. Så Abraham såg uppenbarligen att ge 10%, en tiondel av allt det han ägde, som ett naturligt sätt att tjäna och ära Gud med sina materiella ägodelar. Och Jakob sedan, hans ättling, följde också sin farfar Abrahams exempel när Gud uppenbarade och bekräftade de löften han hade gett till Abraham. Jakob hade ju flytt för sitt liv. Han stannar på ett ställe, han lägger sig och sover. Och han har en dröm där, och det är spännande text att läsa. Och han reser upp ett altare på den där platsen och han tillber Gud. Och så säger han i första Mosebok 28 och 22. Av allt det du ger mig så ska jag ge dig en tiondel eller tionde. Det var så före lagen. Sen kommer Mose lag och tiondegivandet infogades i Guds förbund med Israel som en skriven lag där Israels barn skulle ge 10% av allt som marken och boskapen gav dem. Och detta tionde som Israels barn offrade var som gåva till Herren överlät man då enligt fjärde Moseboken kapitel 18 till Levis ättlingar, alltså leviterna, prästerna. Man lämnade det till prästerna. Och prästerna i sin del gav 10% eller ett tionde till Arons familj som var överste prästfamiljen. Så det blir 10, 10, 10 och liksom det går vidare. Och det som är viktigt att notera då i lagen, det är att även om man gav vidare tiondet till så att säga templet som ersättning för prästernas arbete och så vidare, så förblev tiondet heligt och ytterst så tillhörde Gud. Så står det uttryckligen i tredje Mosebok 27 och 30. Det tillhör uttryckligen Gud. Och när folket vägrade och ge av sina ägodelar till templet, så var det inte prästerna de stal av, utan det var av Gud själv. Jag kommer tillbaka till det. Och sen har vi tionde efter lagen då. Vad händer liksom efter när lagen är fullbordad i Jesus? Jesu lärjungar, de var judar. Och vad som skilde dem från övriga invånare i Israel var att de var övertygade om att Jesus var Messias, den utlovade Messias, och att profetiorna hade gått i uppfyllelse i och genom honom. Och när de här judarna då började samlas, de på Jesus troende, och de utkristalliserar sig på något sätt, så tar man ju inte avstånd ifrån den judiska tron. Utan man betraktas ju som en grupp, nästan som en liten, vad ska man kalla det för, en jag ska inte säga sekt, men de betraktades som en mindre grupp i judendomen initialt. Därför att man tog inte avstånd ifrån lagen och traditionerna och allt detta. Så man överger inte sin religion. Och i flera decennier så betraktades den kristna församlingen av icke-judar enbart som en av de många riktningar inom judendomen. En grupp judar som menar att snickarens son Jesus Kristus från Nazaret i själva verket var Guds son och till och med den utlovade Messias. Och man startade ju som sagt ingen ny religion, utan man fortsatte. Och att Jesus betraktade tiondegivandet som en självklarhet framgår klart av hans ord när han talade med några av sin tids religiösa auktoriteter och kritiserade dem för deras bristfälliga andliga insikter. Och i Matteus 23 och 23 så står det så här, det är Jesus som förebrår då den religiösa eliten. Han säger så här: ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kumming, men försummar det viktigaste i lagen. Alltså rättvisa, barmhärtighet, trohet. Och säger Jesus så här: Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Det vill säga, gör både och. Är ni med? Jesus avskriver ju inte tionde givandet. Vad kommer det här tionde givet ifrån? Jo, det har jag ju redan försökt att gå igenom. Och det som är intressant är att det här är väldigt viktigt när vi läser Gamla testamentet, förbundet. Och vi går till Malaki, sista bibelboken i Gamla testamentet. Och förhoppningsvis, bara som en parentes, så finns den här predikan på podcast så småningom, för den spelas in, visst gör den det? Bra. Och i Malaki, det tredje kapitlet, så står det från vi ser här kapitel 3 och 8 är det, ja. Jag läste fel i mina anteckningar här. Och jag börjar faktiskt i vers 6. Det står så här: jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Allt sedan era fäders dagar har ni vikit av. Ska se om jag har den här texten. Ja, där har vi en del av den i alla fall. Ni har inte vikit. Allt sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa stjäla från Gud, och ändå stjäl ni från mig? Ni säger, vi har stulit ifrån dig. Eller vad har vi stulit ifrån dig? Och så kommer svaret, tionde och offergåvor. Och förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl från mig. För in allt tionde, eller en annan översättning säger fullt tionde, i mitt förrådshus, så att det finns mat i mitt hus. Och pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Och sen fortsätter det med löfte. Jag ska för er näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken och inte heller vinstocken på fältet, utan blir... inte heller ska vinstocken på fältet förbli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er lyckliga. Ty ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebaot. Alltså, Gud säger någonting väldigt viktigt till folket här. Och det som är viktigt att förstå här, det är vad jag ska försöka exemplifiera nu. Jag hoppas ni... verkligen att det här ni minns från idag, det jag ska säga just nu. Och det ena är att Gud säger genom profeten Haggai att mitt är silvret och guldet. Alltså allt tillhör Gud. Och så kan vi läsa då i femte Mosebok kapitel 8. Där Gud säger så här: du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätta det förbund som han med ed har slutit med sina fäder, så som det är idag. Alltså, du och jag kan inte säga att det är vår egen kraft som gör att vi har förvärvat det vi har idag. Vi tjänar olika mycket, vi har olika utbildningar, vi har olika jobb och allt med mera. Men Bibeln säger faktiskt att det är i honom som vi rör oss, som vi rör oss och är till. Utan Gud så faller vi platt ner, eller hur? Så när vi går till vårt jobb och så jobbar vi och så gör vi våra timmar, vad det nu är för någonting. Yes, nu har jag jobbat. Nu så gör jag mina timmar och så får vi våran kosing. Lönen faller in. Vi får det ju inte i sedlar idag, men digitalt så ser vi siffrorna. Det blev så där mycket. Och så säger vi, ha! Det här är jag som har, jag har varit duktig, jag har varit bra och duktig. Och då så säger Gud, vad dum du är, Ruben. Det där är inte du som har först och främst. Det beror faktiskt på att jag är jättelivsande, jag är jättekraft och styrka. Jag är jätteintelligens och förmåga och ni vet allt det här som förhoppningsvis i alla fall ni har. Och då vad är det Gud vill att jag ska göra då? Tack, Herre. Jag vill bara bevisa dig att allt det här som jag har fått, jag har varken plånbok eller något annat på mig, men det som du har gett mig, jag vill bara ge tillbaka en del till dig, för allt är egentligen ditt. Tack för att jag får behålla det där andra. Men här har du, Gud, en tacksamhetsgåva till dig och bara liksom, det här är ditt. Är du med? Och det är ju det här som Gud säger till folket i Malaki. Ni har stulit från mig. Vänd om. Kom tillbaka. Jag vill välsigna er. Och därför är det så viktigt det här. Hur ska man tänka kring tionde principen? Tre snabba drag här innan jag landar. Tre principer som är väldigt viktiga. Den första principen i detta är att vara trogen med att ge till Herren det som vi har fått. Det är att det leder till större trohet. Vad menar jag med det? Jo, när du tränas i att vara trogen Gud med dina finanser, med det du har, så är ju ditt hjärta på rätt plats och det börjar bli troget också i andra områden. Och vi satt hemma och pratade, Inga-Lill, om jag, både om jag och jag, att både hennes föräldrar och hennes pappa och min pappa, vi minns när vi var barn, när de fick lön så la de alltid tiondet i ett kuvert. Kanske fler som har den erfarenheten hemifrån, och så la de undan det. Det här ska jag ta med till Guds hus. Och just det här större troheten, och du som är med på onsdagarna, du kommer märka nu när vi läser ifrån bergspredikan, Jesus, han skärper lagen. Och det är ju ganska intressant. Vi kommer läsa om att det står i lagen, du ska inte dräpa, men Jesus säger, den som hatar sin broder eller så vidare är mördare. Lagen säger, du ska inte svära falskt eller bära falsk vittnesbörd. Jesus säger, du ska inte svära överhuvudtaget. Gamla testamentet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jesus säger, den som ser på sin nästas hustru med lust har redan begått äktenskapsbrott. Skärpning av lagen. Gamla testamentet säger, fullt tionde, alltså hela tionde ska vara heligt inför Gud. Och Jesus, han ber om ditt hjärta. Och Nya testamentet säger, ge i enlighet med det du har. Ja. Och hela tiden så ser vi hur Jesus kallar till en större överlåtelse. Och skulle då tiondet vara ett undantag? Nej, jag kan inte se att tiondet skulle falla utanför det nya förbundet och Nya testamentet. Den andra principen är att att ge utav våra ägodelar, det förlöser välsignelse. Och det är så intressant i den texten från Malaki, där Gud säger så här, för fullt tionde. Och så är det enda stället som jag känner till, i alla fall i Bibeln, där Gud säger så här, och pröva mig nu i detta. Pröva mig. Och det är intressant att det här ordet pröva, det hebreiska ordet bachan, Och det betyder examinera, undersöka, pröva inför domstol. Pröva alltså ett ärende inför domstol. Håller den här bevisningen eller håller det inte? Vad blir domen? Och det är just det som Gud säger. Testa honom. För att se, är det här äkta? Och genom åren har jag läst vittnesbörd och berättelser om folk som var inte ens troende, men som det är så här, bekännande kristna som har tänkt, jag ska testa det här och se om det funkar. Och jag kan säga, jag ska inte dra en massa exempel nu för tiden går, men vi satt hemma, Inga-Lilla och jag, och pratade. Tänk om vi skulle ta och bara berätta om olika saker som vi har sett Guds trofasthet i. På det ekonomiska planet. Både smått och stort. Där vi har levt skralt emellanåt och det har varit väldigt tunt i kassan, för att inte säga på minussidan. Och genom alla olika tider och hur vi har märkt emellanåt när vi har missat eller varit icke-trogna så att säga. Och just det vi har missat, och så kommer man tillbaka till trofastheten igen och ser hur Gud är trofast. Och den tredje principen, det är att tiondegivande, det expanderar Guds verk, Guds rike. Tänk vad mycket som vi skulle kunna göra om vi var trogna allesammans. Jag tror inte vi hade något minusresultat i balansen. Och inte skulle vi behöva oroa oss för grejer, utan för Herren förser. Och min utmaning till dig och mig, det är låt tro förändra ditt och mitt hjärta och sinne. Utmana oss att ta Gud på allvar, ta tag i hans löften. Och det handlar inte om du har råd att ge full tionde eller inte, utan det handlar snarare om du har råd att inte göra det. Och när du och jag sätter vår förtröstan på Herren först, då har han lovat att öppna himmelens fönster. Och det är samma ord i Malaki står det om när syndafloden, det liksom himmelens fönster öppnades. Och liksom det kom vatten i det fallet i överflöd. Så jag skulle vilja utmana dig och uppmana dig att pröva och se. Ära Gud med dina ägodelar. Guds tanke med tiondet, som jag kan se det och förstå det ut i skriften, det är att föra full tionde till förrådshuset. Och vad är förrådshuset för någonting? Det är den platsen där du får mat. Och vad är platsen där du får mat? Den platsen där du har din gudstjänstgemenskap. Och det finns en sån välsignelse. En sån välsignelse. Att ge till Herren det som är hans. Ska vi be tillsammans?